Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Det var länge sedan vi sa succépodden, men nu är vi en succépodd. Vi ökar väldigt mycket.
Kan det vara mitt slaskande kring min pappas relation?
Kan det vara ditt faders arv?
You never know.
Ja, men det håller i sig.
Det engagerar. Ja, men det håller i sig. Precis. Det är vi glada för. Vi har fångat in dem så.
Mm.
Lite slaskigt då. Och sen är de ändå kvar. Så det får man ändå vara tacksam för.
Jag ska berätta en glad nyhet för dig.
Mm.
Att din pappas tjej är inte sur på oss. Hörde från säkra källor.
Oh, gud, vad skönt.
Och jag sa så, om jag skulle bjuda in henne på en tjejmiddag, skulle hon komma då? Ja, absolut. Så att, vi får väl se. Vi får väl se.
Fortsättning följer.
Mm. Och nu när vi ändå håller på med cliffhangers så kan vi säga att inom typ en kvart så kommer det komma en hemlig gäst. Han har skrivit en bok. Oj, nu avslöjade jag allting. Det är en hane. Men skit i det, hur mår du?
Jag mår bra, förutom att jag har migrän. Och jag käkade en sumatriptan-tablett i morse, vilket man blir lite knäpp av. Alltså.
Aha.
Det är det enda som biter på min migrän. Nej, men man blir liksom lite lelös i kroppen. Det är någonting den gör med mina muskler, känns det som. Så jag är lite så här fucked up i kroppen, men i övrigt är det faktiskt mycket bra.
Det var som när jag blev ilurad mushroom tea i Amsterdam 1833. Och så drick där teet, naiv från Sverige, drack det där och blev liksom en kentaur. Jag blev helt förlamad från huvud och neråt.
Hur fan var obehagligt.
Riktigt obehagligt. Och de fick liksom bära mig upp för den klassiska Amsterdam-trappan. Som är så här. Och där låg jag i några timmar helt avskuren från omvärlden. Så att jag vet hur du känner ungefär.
Mm. Mm. Mm.
Så drick aldrig mushroom tea.
Men ta som att ta någon migrän, för det är faktiskt...
Om du trippar ordentligt.
Den är inte så trippy, men migränen, det biter ju ändå på den, så att det är någon slags positiv effekt. Har den. Hur är det med dig?
Förlåt, jag bara sitter och stirrar på din krage.
Mm.
Du har ju anammat det nya modet. Skenhelig sköka från 1700-talet. Nej, men det där modet, jag vet inte. Det har inte vuxit på mig.
Det kommer kanske eventuellt vara så att bilder som tas på mig i den här kragen kommer visas upp av mina barn. Och så kommer de då hånskratta åt dem. Och vad fan var det här för mode som kom?
Mm.
De överdrivna kragarna, liksom axelvaddarna som nu är tillbaka.
Men jag känner mer för dem. Ja, men jag gör det.
Jag är lite mer lilla huset på prärien. Jag har alltid gillat puffärmar, stora kragar.
Men du har mig på puffen. Jo, puffen, gud, jag skulle kunna dö för puffen. Men den här kragen, det är så här, ska man smuggla något? Det var som var liten och så spelade jag kort med min bästa killkompis. Han hade jättelockigt hår och sen alltid efter så tog jag alltid, han lurade mig varenda gång, tog jag liksom ner 10 kort från sitt hår.
Mm.
Jag sa, men hur kunde jag gå på det igen? Det är lite det, jag känner mig inte trygg när jag
har det. Skulle du att du förelämpar mig?
Nej, du är fin. Du är fin
i sån. Lite prästkåpa på det här.
Mm. Mm. Ja, det är roligt. Ja,
det är wannabe präst-känsla. Det är för att en känsla som har vuxit på mig ganska mycket senaste tiden. Jag började ju min akademiska bana med att läsa religionsvetenskapliga programmet.
Mm.
Och då fick man ju ständiga frågor kring om jag då skulle bli präst. Om det var det som var målet. Det var det inte. Den enda anledningen till att jag började läsa där var för att det var det enda som jag tyckte var intressant. Religiösa människor har alltid intresserat mig.
Mm.
Men nu på senare tid så har jag känt att fan mig om man skulle ta och bli präst ändå.
Mm-hmm. Det är därför du testar kåpan.
Nej, men jag känner så starkt för det yrket. Det finns någonting med det själavårdande yrket som man inte kommer åt hos en kurator, en terapeut eller en läkare. Liksom. Och det är också en sån stor del av mänskligheten på något sätt att fundera kring existentiella frågor. Och så här, frågor som är större än att säga hej, jag har fobi för en orm. Eller hej, jag har problem med vad det nu fan månde vara som man tänker sig att man ska lösa i 10 gånger KBT. Typ.
Mm, mm.
Det var för att jag läste en tråd i Heja livet. Du är med i den gruppen också.
Ja.
Mm, och där var det just en tjej som beskrev att överleva en alltså sexuellt våld. Jag tror hon hade blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt.
Mm.
Och hade förlorat massor med vänner efter det. Alltså allt sånt där som man inte riktigt fattar kan hända efter en sån grej. Att man tänker att nu ska väl fan världen backa mig efter en sån här händelse.
Mm.
Men oftast så är det ju inte så. Utan folk blir ju, liksom man blir paria på något sätt. För det är så jobbigt att möta en människa som är i den typen av kris.
Mm.
Så då drar man sig undan. Och det, så var det när mamma dog också. Att det är så här, åh gud, det finns någon slags beröringsskräck med både sexuellt våld, jag tror våld mot kvinnor i nära relation och såklart suicid och beroende också. Så måste det ju ha varit liksom för dig också när du levde med med missbruk kring det.
Mr. X.
Mr. X. Jag ska inte nämna några namn nu. Nej, men eller hur? Att ja, men... det uppstår så här beröringsskräck. Och då var det många som tipsade om kyrkan. Så här, där, det är verkligen... Så här, dit kan du alltid komma. I vilket jävla skede av livet du än befinner dig, så kommer du bli välkomna där. Och det är min erfarenhet också. Även om inte jag är medlem i någon församling eller känner jättestarkt för någon typ av kristen inriktning eller så, eller någon annan religiös inriktning, så har jag ändå så här, fått sån jävla instant, gratis, otroligt kompetent hjälp inom just kyrkan, Svenska kyrkans väggar, som man inte kan hitta någon annanstans.
Men jag tror att vi pratade om det här, det är ju för sig ett tag sedan. Vi pratade om de här så kallade välfärdssjukdomar, som de kallas lite hånfullt inom situationstecken. Och jag lägger inte in någon värdering nu.
Nej.
Kanske kommer om några minuter, men just nu gör jag inte det. Allt från det här som var lite populärt där med slutet av 80-talet, att man var elallergiker. Nu så är det ju att många kvinnor liksom plus 30 utan familj med hög utbildning och good cashflow inte återhämtar sig när de har haft corona.
Mm.
De blir långtidssjukskrivna. Och jag måste ändå göra en jämförelse med en del kvinnor som blir gravida. Och så säger de som, gud, jag fattar inte, jag har inte liksom ätit någonting. Och så här, jag har gått upp 30 kilo. Och vissa säger så här, men gud vad skönt, äntligen kan man släppa taget. Och inte behöva liksom vara i en mall. Att vara perfekt och smal. Och liksom, utan nu köttar vi bara på. Och det kanske går lite överstyr ibland. Och så där. Att det är en känsla av att nu kan legitimt inte behöva prestera.
Mm.
Och Hanne Kühler, som är ledarskribent i DN, hon skrev just om det här, att så här, men vad gör vi då med människor när det inte finns någon själslig backning?
Mm.
Så här, vad ska jag göra av den här ångesten som vi ska prata om senare också med vår gäst?
Mm. Att,
så här, det finns en existentiell ångest som man måste på något sätt dämpa den. Och då kan man ju göra det på olika sätt. Liksom. Och när man inte får svar på de frågorna, så måste man på något sätt så här, verkställa någon självmedicinering. Och det kan ju vara då alkohol eller träning eller sex eller vad fasen som helst. Men vi läser ju nu till anhörigterapeuter, och det finns en författare som skriver om just det här, värdighet.
Mm.
Att när människan inte känner värdighet, liksom, vi klarar inte av det. Vi klarar inte av att inte få känna oss liksom tillhöra någonting större, tro, hopp och liknande. Mm. Och när det inte finns, och man kanske inte hittar något, vissa har ju hittat naturen eller ja, någon annan sorts religion eller liksom någon alternativ. Mm-hmm. Men alla gör ju inte det, och då finns det liksom ingen gemenskap kvar. Vi pratar om att kollektivismen har försvunnit liksom, i och med att man så här, själv är bäst i dräng och skolan ändras och allting. Och jag kan känna igen mig i den där tomheten, att så här, vem ska backa mig nu?
Mm.
Gud finns tydligen inte då, och det känns jävligt existentiellt ensamt.
Mm.
Så att jag säger, you go,
kommer
girl.
Kommer du till mig?
Ja, jag kanske också blir det då.
Ja, jag tycker också att det är jävligt strange. Alltså, vi ser ju prov på så här, ett gäng nyandliga vindar. Det har vi pratat om i podden, att det är liksom en trend som kommer framförallt bland yngre så här, influencers. Josefin Dahlberg är ett sånt exempel.
Mm.
Och det finns ju väldigt många med henne som liksom tillber stenar och... tänker mer det stora hela och inte vill ingå i någon så här kristen kontext eller någon religiös kontext alls, utan plocka lite här och var ifrån, och det är mycket yoga och det är mycket liksom så här. Våran kompis Sofia är liksom lite där också.
Mm.
Och det är fint att se, men jag är ändå ganska förvånad över att det inte finns mer andlighet. Alltså nu när så här, jag menar, om man tittar historiskt liksom, vi har ju levt i ett land där man har varit de facto tvingad att ingå i Svenska kyrkan, annars är man typ olaglig. Alltså, tänk om de hade husförhör och dylikt.
Emil.
Ja, och det var så här, straffbart att inte gå till kyrkan på söndagar.
Kul för alla med dyslexi typ. Alltså.
Men jag förstår det, så jävla absurd. Men hur som helst så har vi är ju ett av världens mest sekulära samhällen, och vi är också ett av de länder där psykisk ohälsa bär huvudparten av alla sjukskrivningar.
Plus att vi blir friskare än någonsin, så det går liksom inte ihop egentligen på pappret.
Nej, mm. Det är liksom själen som smärtar och vi tror inte längre och är inte omfamnade av den kontexten. Och det man missar med liksom kyrkan, som ju få vet om, tror jag, det är just de här existentiella samtalen, att det finns rum. Alltså diakoner och prästers främsta uppgift är ju att samtala med människor i kris i stort sett. Mm. Utöver att liksom bära traditionerna och de kyrkliga ja, men så här, rutinerna eller vad man ska säga. Men det, ja, jag är lite småsugen. Det kanske blir så när jag blir 50 plus.
Men det som jag tycker är lite märkligt, jag läste någon avhandling nu, som vi pluggar så dyker man ju över grejer hela tiden, nattetid. Och då var det någon statistik som var så här, människor som drabbas av cancer till exempel.
Mm.
67% av dem uppger då att de ber till Gud.
Mm.
Och det kan jag själv känna igen mig i, att så här, när det verkligen krisar, då ber jag till Gud. Jag tänker inte liksom, jag kanske har barndomens bild av en gråhårig liksom skägggubbe, men det är inte det som är viktiga. För mig är liksom känslan av att det finns någon där som ser efter mig. Man kanske kan kalla det liksom för änglar eller någonting. Men någonting som jag känner att Svenska kyrkan skulle behöva lite hjälp med. Jag har en god vän som jobbar som präst och hon är liksom helt fantastisk. Hon är så här, ja, men jag skulle önska att alla fick prata lite med henne. Och när en av mina pojkar hade lite existentiella dubier, då gick han dit och pratade med henne några gånger. Och det hjälpte honom väldigt mycket. Men just så här, bokstavligen så tror jag att många ungdomar och även vi tänker på liksom Gud och religion lite så som vår barnatro. Och det står i vägen. Och man tänker sig, om jag ska gå och prata med någon i kyrkan så måste jag liksom vara lite kristen. Och så. Men så är det ju verkligen inte. Utan präster idag har ju så här, de sitter ju inte och liksom försöker tjoffa över sin kristna tro till liksom klete och plete. De är ju där för att prata om just sådana här, så här själsliga liksom hål och existentiella problem och sådär. Och det tycker jag inte riktigt att Svenska kyrkan har, så här, har bankat ut.
Nej, de behöver en copy. Nu är inte det här någon reklam för Svenska kyrkan, ska vi Nej, men de skulle ju behöva modernisera ett och annat, ja, förstås. Och det är ju liksom, finns ju helt fantastiska församlingar med väldigt så här, nymodigheter och nytänk. Och sen finns det ju liksom församlingar där det känns som att man lever på så här 40-talet. Och det är bara, alltså, riktigt trista, både... Ja, men liksom allt, ja, känns ju så här väldigt dammigt, minst sagt.
Mm.
Du, jag är sugen på att prata med vår gäst nu, och speciellt om de här grejerna.
Mm, jag ska bara säga, jag skulle tacka er som hört av er efter förra podden när vi pratade om tandskam.
Ja, gud vad det är många som har.
Ja.
Bara tack snälla, typ.
Vi pratade om att min bobo hade ett hål och jag så här, skämdes jättemycket när jag också träffade en narcissistisk tandläkare.
Som du blev kär i.
Jag vet inte vad jag blev. Men jag blev i alla fall bergatagen. Och då berättade du att du hade blivit skammad för att foxen...
Långt ensammade.
Ja, precis.
Och därför då har fett med karies.
Mm.
Jag ska berätta uppföljningen. Jag var nämligen där.
Jaha.
Igen med honom nu och fick pensla hans kariesangripna amningständer. Men då gjorde hon också så här, jag bara kände så här, shit, tänk om hon har lyssnat på podden. Gud vad jobbigt. Men det hon gjorde då, jag tror hon var väldigt trevlig och snäll och så här, hon blandade in, det fanns ingenting som vittnade om att hon hade lyssnat. Förutom när hon vänder upp en skärm så här, på datorn och bara, tänker du kan titta på de här bilderna. Det här är målet. Och så visar hon ett gäng med bilder med barn med så här, helt kolsvarta små äckliga trollgaddar.
Mm, mm.
Det här är när kariesen har avstannat i framtänderna. Så målet är det här. Jag bara, hur kan du säga att det här är målet? Ja, för då kan vi eventuellt då få göra fasader. Alltså på de här mjölktänderna. Jag bara,
fasader på mjölktänder?
Nej, men att man får slipa dem och göra. För det är svårt att göra på framtänder tydligen. Alltså laga hål rakt på.
Men vad...
jag bara, men är det inte bättre att vi försöker liksom pensla och borsta och så låter vi det här vara? Ja, men det tror inte jag att ni kommer kunna klara.
Hon har liksom gett upp hans tänder.
Och då kände jag så här, ja, fast nej, vi ska nog se till att vi borstar på här. Så eventuellt kan det ha varit som en riktig sån liten sån käftsmocka.
Ja, jag fattar. Jag har förut kommit på lördag och ska kolla på detta monster från cirkus.
Nej, men du,
ja.
Vi tar in våran gäst.
Mm.
Varmt välkommen.
Han sitter här nu smärt och smidig.
Mm.
Mm. Hej Kristobal.
Tjena.
Smärt och smidig. Vi är typ i chock.
Ja. Det är alltså Kristoffer Triumf, inte Kristobal, det är vårt smeknamn. Författare, känd poddare Värvet.
Mm.
Vår vän, vi hade en kort podd tillsammans, en kort poddtid. Hello Africa heter den.
Ja.
En podd om relationer och kärlek.
Precis.
Som åtminstone 4-5 pers lyssnar på, tror jag.
Jag tror det.
Det var faktiskt helt häpnadsväckande att det inte var fler. Vi hade ju drömgäster.
Ja, Micke var ju till och med det enda Micke gången han var ställt
med,
upp.
Berättade, vi pratade om kärlek med honom. Tilde de Paula var med.
Ja.
Gud, det här är ju så starka namn. Vi måste lägga upp den här igen.
Ja, kan
hade
vi inte göra det?
Vi hade någon rolig...
Åh, jag vet vem vi hade. Vi hade... Och så hade vi Rickard Wolf som pratade om kärlek.
Det var helt fantastiskt. Mm. Vi måste ju lägga upp det. Ja. För vi hade ju då någon slags Patreon-system som var på Acast.
Jag vet.
Det var ju därför det bara var...
Det var före Patreon, så det var ingen som... Alla tyckte, varför ska vi betala nu när allt har varit gratis? Vi lägger upp den igen for free.
Ja, det tycker jag.
Under Inte din morsa.
Hello Africa.
Mm.
Men då ska ni tjäna pengar på min... Ja, ja.
Du har alltid varit snål.
Ja.
Ekonomisk.
Nej, gör vad ni vill.
Kristoffer,
ja.
Du har skrivit en bok som heter Törst.
Jag är så glad att Sanna Sex är så tummat. Det är liksom ändå drömmen att någon faktiskt ska ha liksom hållit på med den.
Mm.
För alla böcker som jag har sett hittills har varit så krispiga.
Ja, ingen som har kunnat läsa. Min ligger på Fotografiska i en påse med 3 flaskor vin, vilket är väldigt symboliskt.
Ja, perfekt.
Men den här romanen är det ju faktiskt.
Mm.
Allt inte sant, men nästan. Eller?
Ja, 70, någonstans mellan 70-81% skulle jag säga.
Precis.
Det är sant.
Du har gett ut den på Bookmark. Mm. Det kan man skrädda dem. Och... överrubriken då på liksom texten på baksidan är: hur långt kan man gå för att bli älskad? Och det har du försökt ge svar på.
Alltså det är ju inte jag som har skrivit den här baksidestexten, ska jag säga. Är det det den handlar om verkligen?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Men det låter fint.
Alltså jag menar inte att såga den, det är en kanon baksidestext. Kanonjobb från förlagets sida. Men jag tycker ju kanske att den handlar för vissa om kärlek, men den handlar ju väldigt mycket om alkohol också.
Jag har då lyssnat och läst. Jag började läsa och sen har jag lyssnat. Det är så praktiskt att göra det, tycker jag.
Mm.
Och det är också väldigt härligt att det är du som läser in boken.
Mm. Jag har tappat rösten en gång i mitt liv, tror jag. Och det var typ kapitel 13 eller något när jag läste in det.
Det är väldigt symboliskt också.
Check. Fick panik, för att det var, jag hade inte jättemycket tid i den där jävla studion, så att jag fick då hade jag för mig så här: men vänta nu, har inte Fredrik Wikingsson pratat om någon jävla läkare som skriver ut något Kortison. Mirakel? Han hade ju det. Han hade en mirakelläkare som vi pratade på telefon, och sen fick jag ett recept. Så han bara: ja, så käkar du 13 stycken av de här tabletterna, sköljer ner med lite vatten, va?
13?
Ja, jag käkade 13 kortisontabletter på morgonen. Och sen till lunch så lät jag helt okej faktiskt.
Minst inget mer.
Men man hör det kapitlet när jag kommer till studion och har tappat rösten, tror jag.
Det tycker inte jag att jag hörde ett skit om.
Ja, men det kanske var, då kanske du hade läst i verkligheten. Det, alltså,
ja.
Men om man säger, de flesta skriver ju en bok om då när de har slutat med ett missbruk, sexmissbruk eller alkohol. Men den här boken handlar lite om både och, sluta och inte sluta. Kan du inte lite kortfattat bara berätta om varför du skrev den här boken, förutom att du vill ha pengar, och men berätta lite om din bakgrund för alla som inte vet.
Om vi tar min bakgrund först då, så är ju jag kommer från Strängnäs. Jag flyttade därifrån när jag var 19, trodde att jag skulle bli skådis. Jag hade scenskräck, fick jobba på Nöjesguiden istället. Jag jobbade på Nöjesguiden i typ 3-4 år i Malmö. Sen flyttade jag till Stockholm, fortsatte jobba på Nöjesguiden. Tjänade 50 öre ett snöre, fick upp ögonen för reklam. Försökte komma in i reklambranschen i 10 år, lyckades väl hyfsat med det. Blev pappa, fick sparken. Fredrik Wikingsson ringde och frågade om jag ville göra tv med dem. Jag sa ja, och då såg jag att det verkar kul att ha podd. Startade en podd, gjorde succé. Och här sitter jag nu.
Mm. Men du har utelämnat i den här storyn. Det är ju att, vilket man får reda på om man läser boken. För där fokuserar du ju väldigt mycket på, ja, men, dels hur alkoholen har sett ut genom ditt liv. Mm. Och jag blev väldigt starkt berörd av en scen som utspelar sig just i Strängnäs hemma hos din mamma när du är 11 år med dina kompisar för första gången då inmundigar alkohol.
Mm.
Dels som du sa, Ann, att så här, naiviteten hos vuxna, att man typ liksom absolut inte tror att det skulle kunna ske hos ens egna barn för att de är så små då.
Mm.
Jag kan inte ens föreställa mig som har pojkar som är 12 och 15 att de ens har testat alkohol.
Nej.
Jag tror faktiskt barn är senare med sånt idag, i alla fall här i stan, men jag tror i hela världen, eller hela, ja, kanske hela världen också, men jag tror liksom dataspel och iPads och sånt, de har ju att göra hela tiden. Vi var ju så jävla uttråkade, det är väl klart som fan att man testade sprit. Liksom.
Ja.
Ja, men jag tänker också det, och särskilt kanske, nu vet inte jag någonting om din bokstavskombinationshistoria, men många barn som är rastlösa vill ju att någonting ska hända hela tiden. Mm. Och det som händer när man dricker alkohol är ju att det där snurrandet och rastlösheten initialt i alla fall lugnar ner sig. Just. Och vi brukar prata om det där att man, första fyllan är så otroligt olika för olika liksom, ungdomar. Vissa känner så här, gud, dove veder, där kom liksom änglar ner från himlen och sjöng. Och nu kunde jag äntligen så här, sluta vara nervös, sluta spela någonting. Det var så här, en helt fantastisk känsla.
Jag tror jag citerar faktiskt Sanna i boken någonstans. Gör jag det?
Mm.
Just apropå det där, för jag kände ju absolut inte det med alkoholen. Men däremot första gången jag testade schack så var det precis, då var det liksom så här, ja, okej, är det så här jag borde ha mått hela tiden?
Mm, för det är den andra scenen som man blir, eller som jag i alla fall blir väldigt berörd av också.
Ja, men så här är det då, att även om den, boken har två olika perspektiv. Dels så är det då hela mitt liv med alkohol och droger, från det jag smakar alkohol för första gången när jag är 11, fram till liksom, ja, men typ idag. Alltså att det finns en tidslinje som är historisk, och sen så finns det en som är nutida, och nutida börjar typ sommaren 2020 och tar slut på nyårsdagen 2021. Och när de två tidsaxlarna går ihop så är boken klar. Vilket gör att det är ganska svårt att skriva en till, kommer jag på i efterhand. För att jag har liksom tömt ut den ena tidslinjen. Då får man liksom hitta på nya grejer från ens jävla barndom.
Det kan bli en film.
Jo, ja, det skulle det kunna bli. Mm. Och upprinnelsen är då att jag får ett ultimatum av min fästmö, att, för att hon tycker liksom att jag har förlorat ansiktet, jag har blivit för full en gång för mycket. Så att hon ställer ett ultimatum att jag får antingen fortsätta dricka och vara glad, men utan henne, eller så får jag få ordning på alkoholen och så kan vi leva tillsammans.
En liten passus bara. Du hade ju varit nykter och drogfri ganska många år. Mm. Även efter
när vi
träffat,
lärde känna dig så var du nykter.
Ja, då var jag ju värsta tråkmansen. Ja.
Kanon. Till alla er där ute som är nykteralkoholister, så det är bara att köra på. Nej, men det här
det var ju för övrigt min stora rädsla, att folk som var nyktra skulle ta det här som, ta min bok som någon slags, ja, men intäkt för att säga, ja, men okej, men han podden gjorde ju det, så att då kan väl jag också bara safta på liksom. Men det verkar faktiskt inte alls som, ja, det var någon som hade hört någon intervju med mig som blev liksom, som verkligen ville liksom kliva in då igen, kliva på vagnen eller hur fan man nu säger. Mm. Och som frågade hur man gör, och jag bara, man gör det inte liksom. Mm. Och känner du verkligen att du är redo, så sök läkarhjälp, gör det inte på egen hand alls. Och jag ska ju, det ska ju sägas också att jag gjorde ju faktiskt by the book på det sättet att jag gick till en alkoholterapeut innan jag skulle kliva in i alkoholvärmen igen, så att säga.
Varför? För vi träffade ju dig på en L-gala och då hade du precis börjat dricka igen, och då var du ganska i gasen. Varför var det så viktigt för dig att börja dricka igen?
Ja, alltså var det så viktigt? Jo, men det kanske var, för jag var väl efter 30 vita år, då ska man liksom komma ihåg att jag hade ju aldrig sagt att jag ska vara nykter resten av livet. Det var absolut inte min intention att vara det, utan jag tänkte så här, ja men okej, mitt liv suger, det är 2004, det har precis börjat snö, nej det hade det inte, det var maj, det är 2004, jag är liksom 30 bast, jag har inget ordentligt jobb, jag har inga ordentliga relationer, alla mina vänner liksom vill bara träffas ifall jag kan fixa knark. Jag bor i ett fucking råtthål i Årsta som jag hatar. Alltså inte Årsta utan själva råtthålet som jag bodde i. Det var inte piss. Jag hade liksom hyfsade frilansgig och sådär, men det fanns ju ingen glädje i det eftersom jag hade liksom tömt hela hjärnan på serotonin 2 gånger i veckan, 3 gånger i veckan i 5-10 års tid liksom. När jag tog beslutet att jag tänkte så här, okej, det som verkar enklast är att ta bort alkohol och droger, för det är så jävla binärt liksom. Och så tog jag bort det och sen så tänkte jag, ja men okej, men då när jag har fått ordning på de här grejerna som jag just radade upp med råtthålet och relationen och allt det där, då kanske jag kan glänta på den dörren igen. Och sen gick det 13 år av bara farten. Så att det var ju liksom, jag hade ju bara skjutit upp alkoholen väldigt länge. Så på ett sätt och vis, var det så jävla viktigt? Ja. Men var jag liksom, kände jag mig färdig med nykterheten? Ja. Gick det bra? Ja.
Ah. Vad hände då? Men berätta, då skulle du by the book då börja dricka igen. Hur gjorde du då när du skulle börja dricka? Var det enligt liksom ett dryckesschema?
Ja, men jag fick ju lite sådana verktyg att man så här, ska jag fylla i alkoholdagbok och skriva i hur många liksom enheter man dricker och sådär. Och komma ihåg att man ska dra varannan vatten och bla bla bla. Och det var ju väldigt träigt liksom. Så gör man ju inte, kände jag. Så att jag försökte väl leva efter de där reglerna i typ ett halvår. Men sen så glömde jag ju bort det och bara drack som vanligt liksom. Mm. Varpå det är ju, ja jag vet inte, så är det kanske inte för alla, men för mig var det ju så att det blir lite för mycket, lite för ofta enligt min fästmö i alla fall då.
Vad tycker du själv då? Om du inte hade haft henne kring dig som hade hon har ju liksom åsikter om det, obvious, och hon tycker att hon får konsekvenser av det.
Mm. Ja men precis, ja, men det är väl det som är det jobbiga, att det liksom, det är väl därför också som jag är nykter nu, att det...
Nu är du nykter?
Ja.
Helt?
Ja, men det går, för det är ju det, liksom att när det går ut över henne, när hon känner att okej, jag kan inte slappna av för Kristoffer är en fucking loose cannon liksom. Det kan lika gärna gå överstyr idag. Men det kanske inte gör det. För det mesta gör det ju inte, men det kan göra det.
Mm.
Och att hon känner att hon måste liksom valla mig hem genom Stockholmstrafiken liksom, för att jag inte ska bli överkörd. Och det är ju inget kul för någon. Så här. Jag har en tanke om att jag ska skulle vilja liksom hitta så här sammanhang, kanske. Jag fick någon så här reklamutskick idag från en eventbyrå som ville att jag skulle åka och testa deras Cabin in the Woods office, eller vad det nu var. De hade smält upp någon trälåda ute i skogen. Den där såg helt perfekt ut för mig, tyckte jag.
Att
jag
åker
dit, ja, kanske inte ensam, men med så här, gärna med liksom andra män, som jag tänker mig att jaktlag håller på. Man åker ut liksom i skogen och sen så blåser man ur systemet och så gör man armhävningar och sen är man jättebakfull.
Lite Fight Club-känsla på det.
Ja, men lite
fast
så.
Utan
ja.
Fighten. Exakt. Men jag fattar precis.
Lite som Finlandsbåtar. Finlandsfärjor.
Är det den funktionen Finlandsbåt har?
Jag tror så åker de hem och så bastar de på båten så att de ska komma hem till sina fruar och liksom har svettats ut.
Josefin Crafoord har ju faktiskt den roligaste teorin kring svenskt dryckesmönster, eller så här nordisk dryckesmönster, som jag har hört i alla fall, och som ändå är rätt rimlig, att vi dricker oss så här redlösa för att få vakna upp liksom dagen efter som att man har jobbat i skogen med så här timmer. Alltså man är liksom helt slut, helt fucking slutkörd i både själ och kropp, för att vi är vana vid den typen av kroppsarbete. Aha. Och behöver få känna det. Och i brist på hårt kroppsarbete så måste vi
men då har du ju löst hela liksom, alkoholproblematiken ut med alla alkisar bara i skogen och sen kommer vi liksom, för vi kommer ja, spara miljarder.
Det finns ju många olika sådana terapeutiska metoder som faktiskt går upp att jobba och det är klart att det är ångestlindrande att röra på sig på olika sätt om man utgår från att drog och alkohol eller substansbruk egentligen handlar om ångest.
Ja, men det är bara att se på en människa med ångest. Det är alltid, det ska pysslas med hushållet, det ska grejas. Det är, så här, det är aldrig en stilla sekund.
När vi tre var unga, vi är typ exakt samma generation. Då var det så här i alla fall, jag kommer från en småstad. Det är ju inte riktigt ni. Men,
blandat.
Ja. Ja. Men då åkte man ju ner fredag kväll. Och sen så var det liksom alla från typ så här 15 till 25 vad vid busstorget i Strängnäs. Och så blev man full.
Mm. Mm.
Och det var det sättet så här. Nu är inte Strängnäs en utpräglad bruksort. Men jag tror att det såg ut så liksom hela 1900-talet. För alla som var unga. Det som har hänt sedan dess är att alla ens kompisar kan allting om de italienska vindruvorna. Mm. Och vet exakt vilken sluttning i Bourgogne som är hippast just nu. Alltså, det är väl klart som fan att folk kommer i kläm. Alltså, det gick så snabbt. Och att man då så här ska helt plötsligt ska man kunna hantera och ha 60 flaskor otroligt italienskt vin i källaren, liksom. Mm. Alltså, nej, det har vi aldrig kunnat.
Mm.
Alltså, sättet vi hanterade det på var att vi inte hade råd med en kvarting förrän man fick lån. Eller förrän man fick lön, liksom, i slutet av veckan.
Mm. Det var så otroligt helgcentrerat. Jag pratade med min pappa, nu gick han bort här i våras, men han berättade så här, de pengarna ni har haft så tidigt i livet. För mamma och mig var det så, man köpte två nya stolar per år, man köpte en flaska vin och en kvarte till helgen. Och när det var slut så var det slut.
Mm.
Det fanns liksom, eller att min mamma sen när man var liten så skulle säga att hon skulle gå på AV med sina tjejkompisar, då hade man ju så här, vad menar du? Alltså, det var centrerat till att dricka på helgen. Jag menar inte att det är bättre. Men det här med det kontinentala, att det är helt plötsligt att vi svenskar som också har tagit betalt i brännvin i många hundra år. Det har liksom varit det enda sättet för oss att inte hoppa liksom från en bro i många tider.
Mm.
Det är klart att hur skulle det vara möjligt att vi kunde hantera det här? Men du känner så här, du kände det eljest. Kan det också vara så att man träffar någon, man vill förhöja kärleken, sexet, liksom bla bla bla. Och så kan man inte det.
Nej, för att man helt plötsligt är över 40 och inte längre kan ligga när man är full. Nej, det stämmer.
Det finns krämer för det, jag vill säga. Nej, men jag, när vi läser boken så är också...
Obs, jag har legat full några gånger. Det ska sägas, även i vuxen ålder.
Det har vi alla gjort. Men så här, eftersom jag och Sanna nu utbildar oss till anhörigterapeuter så läser vi ju mycket om så här, orsak och verkan hit och dit. Och det här är ju någonting som vi har varit på spåren och de flesta är, så det är ju inget så här, vi kommer med någon ny sensation. Men ångesten måste ju dämpas på något sätt. Mm. Och jag har liksom lite ångest till mans och sådär. Men så läste en intervju med Claes Östergren. Han var så här, jag klarar inte av när människor säger att de har en liten släng av ångest och hiten och diten. För människor som drabbas av svår ångest, honom själv då, liksom, det är så drabbande och det kan ske så snabbt. Så det enda som han sa, jag kanske har 20 par skor som jag liksom bara har gått sönder i år. Och det har jag också sett bland på min pappa, men också så här, ja, nära och kära. Att så här, när den där ångesten drabbar, så, liksom, den måste dämpas. Antingen ut och springa naken mitt i natten eller liksom... Ja, men ni har väl sett människor som har druckit på det sättet. Man dricker en flaska som en liten pucko. Det, är så här, det måste dämpas, annars så dör man. Mm. Och det gör ju vissa människor. Mm. De tar ju sitt liv för de klarar inte av ångesten. Du har inte berört din ångest så mycket i boken.
Jag tänker att den ligger där lite latent. Samtidigt så är det ju så här, jag menar, jag läste när jag var klar med min bok. För jag visste att Johan Kronemans bok skulle ligga ganska nära det jag ville göra. Så jag läste den inte medan jag skrev, men sen så gjorde jag det. Och han beskriver ju exakt just den där puckodrickandet av, alltså så här att, nej men okej, han går till systemet på liksom Mariatorget när det öppnar och så köper han en 75 vodka och så går han hem och så sveper han den på förmiddagen liksom. Och så har ju jag aldrig druckit, och det är ju också det som, nu svarade jag inte på din ångestfråga, men jag skulle ändå bara vilja säga det här, det är ju det som är... Det är det som gör det lite knivigt för mig att så här, skriva under på den definitionen som ibland läggs på mig. Att jag så här, är alkoholist eller missbrukare. Så här. Ja, okej, okay, ja, men jag kanske är det. Men jag har ju alltid, alltid, alltid kunnat bestämma huruvida jag ska dricka eller knarka eller inte. Jag har alltid varit herre över det. Det är aldrig så att jag har känt så här att nej, men nu står jag inte ut längre, nu måste jag dricka. Utan jag har ju alltid druckit på lust liksom. Och det gör, tycker jag, att det definitionsmässigt blir knivigt. Det här kanske ni vet mer om.
Men en alfa eller beta?
Ja, du är en beta. Men du är en gamma. Men ja. Ja, i så fall, enligt Jelinex diagnossystem. Mm. Alltså att man har inga problem att avstå. Men däremot har man svårt att sluta när man väl dricker. Ja,
men precis, man har missbruk men inte beroende. Den kontinentala sättet att dricka på.
Mm. Ja, men jag är supergammal då. Jag går och tatuerar det.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu känner vi dig lite och för mig, du är så otroligt dubbel tycker jag. För å ena sidan så är du liksom världens coolaste och verkar besitta någon liksom, något lugn och någon så styrka i liksom din yrkesroll och vem det är. Och sen så kan du ganska snabbt svänga och du känns som att du har liksom ganska pissig självkänsla. Du liksom, du strösslar med kända människor du känner och så vänder du tillbaka. Lite så här... Ja, nu ska jag inte använda uttryck schizofrent, men så här personlighetsdragsförändringsaktigt. Och där tycker jag, särskilt för de män jag har träffat, att, så här, att man vill dricka då, man vill känna sig larger than life. Liksom, lite som att ta kokain, att så här, boink vad snygg jag var, och boink vad cool jag var. Så här, äntligen får man känna sig som kungen. Mm. Och särskilt senaste 20 åren, för oss de senaste 10 åren, kanske framförallt efter MeToo, så är det så som man, det är ju skakigt. Liksom, det är svårt för er att orientera vem och vilken ni ska vara för att så här, kvinnfolket, ja, men, nu förenklar jag, ska tycka att ni är bra. Och känner du igen dig någon?
Jag älskar din anekdot med pepparoten för att.
Jag gör det, okej.
Okay. Och det är roligt också att Cecilia verkar gilla när du kan öppna ostron med din kniv.
Mm.
Att din tes liksom håller. Det är väldigt roligt. För er som lyssnar så kan jag avslöja att en passage i boken handlar om hur Kristoffer funderar då, eller berättar jaget funderar på, om han då framstår som mer manlig när han kan ägna sig åt självförsörjande sysslor som att hitta pepparrot och typ öppna ett ostron som han precis har varit ner och hämtat.
Men jag tänker inledande scen när, när ni ska på en middag hos några som...
Jag tror att det är så otroligt många som känner igen sig i den scenen. Det här är ju en scen där du i ett socialt sammanhang, vilket man förstår av boken också, att det är oftast där det går överstyr.
Yes, absolut.
Du har börjat experimentera med alkohol, försöker utvärdera det med jämna mellanrum med din fästmö. Och i den här scenen så kan du då inte... begränsa ditt drickande, utan det är olika anekdoter. Alltså det är väldigt träffande beskrivet, tycker jag.
Du vill snabbt bort från det där att du känner liksom eljest, att du känner så här, jag kanske inte, de kanske inte tycker att jag är så cool. Nu verkar de inte lyssna på mig, jag som verkar så spännande. Så du dricker på lite tills du känner så här, nu jävlar, nu kan jag fläska på med min lilla anekdot om Alicia.
Mm.
Och sen det här som jag tror att man... så får man liksom inget gensvar och det blir så otroligt deppigt, för man är ju kungen just då, och så man berättar ju historier när man druckit lite för mycket som ingen riktigt förstår förutom man själv, storheten i. Och det slutar med att Cecilia då går och är så här, jag ska upp tidigt imorgon, och är så här, fuck you, du lovade mig, du lovade mig. Och det är någon, jag la ut på min Insta-story då, så här, vad vill ni fråga Kristoffer Triumf? Och en tjej var så här, men varför tror vi på lögnen? Alltså varför tror vi gång på gång att vår... så här, ja,
att den... det ska bli annorlunda just precis den här gången. För det,
du tror det själv, och man tror ju det själv också.
Ja, eller vadå? Hon menar att varför jag tror... alltså att jag håller på med någon slags självbedrägeri om att jag ska fixa det här.
Lite förnekelsegrej här.
Alltså jag kan inte svara för alla andra som har ljugit.
För sig själva.
För sig själva eller överhuvudtaget. Det blir svårt. Men vad det gäller mig själv så är det ju så här. Alltså just. Det är också. Okej, om man ska ägna sig då åt. Någon slags empiriska studier. Kan jag hantera alkohol eller inte? Ja, då har jag ju. Ganska goda grunder. Att tycka att jag kan hantera det. Eftersom jag. 99 gånger av 100 inte blir för full. 99 gånger av 100 så dricker jag 3,5 glas vin och sen så somnar jag gott. Och sen går jag upp på morgonen och gör frukost och går en promenad. Så jag är ju väldigt, det är ju det också, det kostar liksom inte tillräckligt mycket.
Mm.
Om man hade blivit en sån som är ett vrak efter att ha druckit 3,5 glas vin, ja då hade det ju kanske varit en annan grej. Men jag funkar ju otroligt bra. Jag vet andra, en känd programledare till exempel, som vi alla tre känner, tror jag, som ju dricker alldeles åt helvete. Men hans räddning är ju liksom att nej, men han springer en mil klockan 6 på morgonen dagen därpå varje gång han har varit för full. Liksom. Och då tycker ju alla så här, ja, han var lite full igår, men såg det, han var ute och sprang en mil. alltså, ja,
okej, coping-strategi.
Ja, men jag, och sån är ju jag lite.
Mm, mm.
Det är så jävla krångligt också att jag först så här har skrivit den här boken, eller innan dess då, att jag profilerade mig så hårt som nykterist. Det var så viktigt för mig att alla skulle veta att jag var det.
Mm.
Och sen då så började jag dricka, och då blev det ju liksom... Då var det någon annan identitet som klev in, liksom den som just kan, jag kan ju absolut inte allt om vinsluttningar och druvor tyvärr, men jag tyckte liksom att det var spännande att kliva in i det. Sen skriver jag en bokjävel också som handlar om just så här, kan jag ens hantera det här? Så att nu kommer jag aldrig kunna dricka på stan igen.
Nej,
för att då kommer jag få en smäll på käften liksom, vilket ju jättejobbigt.
För jag vill också säga till alla er som lyssnar, för jag vet ju att ett stort gäng av vår lyssnarskara lever ju med alkoholproblematik och kan säkert känna sig triggade av den här typen av inställning när man är så här.
Eller någon nära.
Ja, jag känner mig lite triggad av den där första scenen, och jag lät Micke lyssna i badrummet precis innan jag åkte hit på en scen där han han, där huvudpersonen blir, där Cecilia då i boken tycker att du dricker för mycket när barnen är med.
Mm.
Att det är så här gränser som passeras. Och jag som anhörig känner ju igen det. Jag har ju varit i så många såna här diskussioner med Micke innan han blev nykter. Att det liksom är någonting som eskalerar. Först så bara, nej men vi ska testa det med att du bara dricker vin. Ingen stark sprit.
Mm.
Mm, och sen bara kommer det så här 4 veckor senare så bara, då blir han plötsligt sugen på en Irish coffee. Varför skulle jag inte kunna ta en Irish? Det är lika mycket alkohol i det som i 2 glas vin. Alltså det är ju bara trams det här vi håller på med. Och så här, okej, men du dricker inte i sociala sammanhang. Vi dricker bara ensamma. Vi dricker bara när vi är i Frankrike.
Mm.
Vi dricker bara, inte när barnen är med. Utan bara när vi är själva och har en så här romantic date.
Instängd
och så vidare och så vidare. Nej, men alltså så nej, många vet, så olika typer av mallar och ramar som vi då har satt upp för att försöka få det att fungera under våra 15 år tillsammans i, under olika perioder, främst liksom när vi precis hade träffats och vi fattade att det här var ett problem. Men att hela beteendet kring alkohol handlar ju om gränslösheten. Att man hela tiden vill passera när någon jävel sätter upp en gräns och bara, då vill jag över där. Och det är det som är så sjukt triggande för mig att läsa i den här boken också. Att så här, ni diskuterar saker och sen är det liksom någonting helt... Ni säger A men gör B liksom.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Och jag tror att det är många... Det ingår ju i hela anhörigskapets vånda på något sätt. Att dividera med en annan människas issue kring det här med...
Och det behöver verkligen vara inte bara just alkohol eller sånt missbruk. Det kan vara allt från shopping till spel eller så.
Ja, men all typ av...
Ingen fara, nu har jag ändå inga pengar att spela bort. Man bara säger, jaha, och nu tog vinet slut. Det är liksom fin eller ful alkoholist. Men jag dricker bara Amarone och då får man ju ingen bakisgrej. Alltså, det finns ju en uppfinningsrikedom i liksom, ja men den beroendes lilla fauna. Så här. Det finns alltid en ursäkt till att försöka igen.
Mm.
Och jag vet inte, så här, jag har ingen egen erfarenhet av att liksom sluta och börja på något sätt. Jag har bara sett till exempel min far och pratat mycket med mannen Forsberg om det här. Att, så här, att många som har druckit mycket och varit periodare slutar då, så kanske de tar sig en riktig jävla bläcka och så här, hamnar på 2,7 promille. Och sen dricker de inte på 15 år och sen så när de sätter igång så blir det liksom en sån jävla skåpfylla direkt.
Mm.
Så det finns ju många sätt att ursäkta er på. Men det är ju ett svårt, för det är ju liksom en social kuggat hela tiden. Ska det drickas?
Mm. Jo, men det är, så är det ju. Ja, men det är ju lite det vi pratade om för en stund sedan. Liksom, att det är så här, ja, vi har ju också liksom, nu har vi inte pratat om det, men just så här bag-in-boxen. Vad fan gjorde den med den svenska folksjälen egentligen? Mm. Jag tror det var piss faktiskt. Alltså... Om man har en bag-in-box i kylen när man är aldrig ensam.
Nej.
Nej, jag skojar.
Ja, men... jag köper ju i princip inte bag-in-box längre. För att jag
är bara... rädd för den.
Nej, jag är inte rädd för den. Jag bara tycker att det känns så smutsigt. Att öppna den där plastgrejen. Så här, någon kissgrej. Så här. Jag försökte i somras. Jag tog ett glas och sen slängde den. Jag känner så här,
du slängde den inte, Ann.
Jag slängde ut den på landet, på marken.
Och sen kom... Sen kom Sigge.
Sen kom kåkorna.
Slicka i sig.
Nej, men jag tänker så här att om det ska vara något fint och härligt, det är ju inte en bag-in-box. Det är också som så triggas, liksom, sina så här triggers och så här, det där kan du bara köra på.
Mm.
Du och jag, vi ligger här med slasken, Bettan typ. Så att jag tänker att man får liksom skapa lite egna så här,
men,
hinder. Ja, men boken då?
Ja,
vi vet inte, du har skrivit den, det vet du inte. Du skrev den för att... Är det för att göra upp lite med dig själv också?
Nej, men så här. Fan, nu ska jag kanske ta den frågan i mål då en timme senare.
Ja, det blir bra.
Att när jag fick det ultimatumet så... Hur kan jag lösa det här då? Ska jag bli nykter igen? Och någon anledning så kommer jag tänka på att Tommy Körberg hade pratat om något piller han tog när han skulle liksom fästa till det. Som just tog... av liksom toppen av fyllan så att det gick aldrig över styr. Han typ skulle gå på premiär och då så drog han i sig ett piller och så orkade han bara 2 GT, sen gick han hem typ. Så jag bad att få det utskrivet och då kände jag att det här är liksom ett skifte på något sätt. här är en milstolpe i mitt liv. Nu kliver jag in i en ny fas. Och då började jag skriva dagbok. Och tanken var ju inte kanske att det skulle bli en roman från början, även om jag någonstans kanske i bakhuvudet tänkte att det kanske kunde vara intressant för någon annan att läsa. För jag har tänkt på det ganska mycket. Jag tror vi har pratat om det också i olika sammanhang, just så här att det är så oberättat om människor som efter en längre nykterhet närmar sig alkoholen igen. Jag vet att Kjell-Olof Feldt skrev någon bok med sin fru, eller hur den var, för 65 år sedan, som sålde i 3X. Mm. Men i övrigt så kändes det som att det var ganska tomt. Ja. Liksom.
Den var ingen litterär upplevelse, kan inte jag säga.
Okej, jag tror inte jag läste den faktiskt. Men hur som helst. Och jag har ju letat efter min bok lite. Det kan jag ju villigt erkänna. Så här, vad skulle jag kunna berätta som betyder någonting? Och Claes på Bookmark hade hört av sig för flera år sedan och sagt så här: du, det ligger så i tiden med psykisk ohälsa, har du någon idé på det liksom? Och jag bara, nej. Och sen så gick det 3 år. Och sen så, det är kanske inte psykisk ohälsa per se, men sen så kom den här idén, eller dagboken kom till mig. Och dagboken växte och växte och växte. Och efter ett tag så började jag då också liksom, ja men när konturerna började sätta sig, så började jag skriva om livet innan också.
Mm.
För jag hade ju kanske glanat lite på, jag vet inte om ni känner till han Ulf Lundell som har skrivit så här dagböcker. De hade jag läst liksom och var lite inspirerad av.
Mm-mm.
Nej men jag hade läst dem lite och tänkte så här, men det kanske inte är så dumt med dagboken så som form. Jag hade väl läst lite Norén också. Men jag kände också att det var för jävla tråkigt att bara skriva dagbok. Jag har
jämför ju med jättar, har jag.
Ja, men det gör jag.
Ja, det är
absolut.
Jag rädde upp dem bara, Hemingway. Ja.
Nej, men och jag vet inte om jag läste den i samma veva som jag skrev eller om det var innan eller efter, men Året med 13 månader var ju också stor inspiration. Åsa Linderborg skriver ju otroligt liksom dagboksprosa.
Ja, men det som är härligt vill jag säga med det, att vi verkligen får följa med live i det här experimentet.
Mm.
Och det märks att det är en process som pågår. Sen vill jag säga om boken att den är så, det är så jävla spännande att för att person som vi var inne på här, att liksom förnekelse och lögnen och där, det ingår ju, och det gör ju också att man ifrågasätter om du verkligen har så himla big issues, eftersom du har en exemplarisk förmåga att diskutera inte bara med din fästmö utan med dig själv om varför du dricker, varför du dricker för mycket. Det är otroligt intressant, för det får man väldigt sällan höra personer med beroende. Om jag frågar Micke, så, men varför vill du dricka? Jag tror att han antingen drabbas av enorm skam. Alltså någonting bara låser sig. Han vill liksom inte ens gå in och analysera det. Det är som att säga, men vem, alltså det blir, det, nej, det är stängda rum. Och det tycker jag att jag har upplevt hos de flesta som faktiskt har beroendeproblematik. Att det är väldigt, väldigt svårt att prata om just det. Mm. Och det kan man inte säga om din bok.
Nej, men jag försöker ju tränga in i det liksom. Och jag försöker ju vara väldigt, väldigt ärlig. Sen glömde du säga att den är så fruktansvärt välskriven också.
Ja, men det sa jag till Ann innan. Och det kan jag verkligen säga,
jag
även till dig.
Jag vill gärna ha det på band.
Och det har även Joar Bendjelloul skrivit om dig då. Vad heter han?
Bendjelloul.
Att Kristoffer kan verkligen skriva. Och det vet ju vi, så det behöver inte säga. Men den är välskriven och den är också lite mysig emellanåt.
Mm.
Det får man väl tycka. Även fast det är en uppgörelse med mig själv. Men så vem tycker du ska läsa den här eller lyssna på den här?
Ja, men alla som någon gång har haft en relation och eller alkoholproblem eller känner någon som har haft det. Det är min målgrupp.
Ja.
Så det är ju ett gäng.
Det är ett jävla gäng där.
Nej, du har miljoner. Mm.
Men för er lyssnare som gillar mig och Ann, vilket jag antar att ni gör, ni som lyssnar. Men den här boken är av just det skälet att den är så inträngande ärlig, och det är sjukt intressant, och jag förordar ju alltid mer kunskap om beroende och om bara liksom vad är det här för något? Det finns alldeles för lite av den varan i vårt samhälle, och det finns alldeles för lite av resonerandet kring liksom alkoholens vara eller icke vara. Jag tycker du är inne på en sjukt intressant spår också, vilket många inte tänker på. Men Ann frågar sig, men är det så jävla viktigt att dricka då? Men helt ärligt, som du säger, hela vårt samhälle och hela vårt vuxenblivande, om man typ inte är medlem i IOGT-NTO, alternativt en frikyrka, fokuserar ju kring umgänge där alkohol inblandas.
Ja, visst.
Och så är det även i min bekantskapskrets. Jag har väldigt få sammanhang där det inte kretsar kring alkohol.
Mm.
Det är träningen och stallet typ. Och vissa så här barnkontakter. Men väldigt mycket av så här, alla vänskapsrelationer är ju liksom inringade kring alkohol. Och visst, den där alkoholdebuten som du var med om i din lilla småstad. Jag tror att det är så, alltså jag känner igen mig i Orminge centrum. Det var exakt det. Så här, hela vuxenblivandet handlar väldigt mycket om att börja dricka alkohol och förhålla sig till alkohol. Och sen är det livet handlar om. Och högkonsumenter av alkohol är ju oftast mellan 18 och 27. Det stämmer ju också ganska bra överens. Nu är du lite äldre när du bestämmer dig för att sluta.
Mm.
Men att liksom fram till dess är man ju inte liksom, man behöver inte vara alkoholist eller beroende för den sakens skull, utan alla i stort sett, eller väldigt, väldigt många i alla fall.
Men sen ska gudarna veta att jag gjorde mitt bästa för att bli beroende under de där åren också.
Du jobbar på hårt.
Ja, men det gjorde jag ju verkligen. Alltså och det var ju nästan så att man satte en ära i att liksom alltid vara fullast på krogarna. Förlåt, jag kunde inte låta bli.
Jag vet inte hur många som kan referera det. Men du, du umgås ju också. Jag kommer ihåg att jag sa det till min terapeut, Lasse.
Mm,
att jag bara, men alla dricker ju så här. Han bara, fast Anna, det stämmer inte.
Mm.
Du umgicks ju också med extrema högkonsumenter av alkohol och droger.
Ja,
det är klart att man söker dem.
Ja, man söker sig till dem. Och det var ju det som var jobbigt också när man väl blir nykter. Och det tycker jag, det har ju fått förhållandevis få frågor om liksom hur det var den ensamheten när jag tog beslutet, men den var ju fullkomligt förkrossande liksom.
Mm.
Att ha under 10 års tid bara rensat bort alla fucking nej-sägare som tyckte liksom att, nej men Kristoffer, du kanske inte ska gå på det här mötet för du luktar alkohol fortfarande liksom. Alla de människorna hade försvunnit i mitt liv, så jag hade ju bara jätteroliga festprissar i telefonboken liksom. Och ingen av dem ringer ju när jag liksom förkunnar att jag ska bli nykter och kollar hur läget är med mig, för att då är jag fienden på något sätt, eller påminner om liksom om något samvete.
Men om vi ska se genom en så här ögon med en liten tidskapsel, om man jämför dem med till exempel slutet av 90-talet och början av 2000-talet när allting pågick som värst, så var det ju fortfarande så, ryggdunkarnas tid, man täckte upp för varandra, alla liksom, kokain var liksom the shit. Alla hade någon liten kran, folk satt liksom hemma och drog cola och alltså det var en helt annan kultur. Idag så känns det lite som så här, om alla skulle ha hållit på nu som de gjorde då, ingen skulle palla med det här tempot som vi jobbar i.
Men jag tror att det är så jävla mycket mer kokain i Stockholm idag än det var på vår tid.
Det tror jag också. Det är bara alltså, det vi är äldre.
Jag tror att det är tiofalt.
Du har vuxit ifrån. Nej,
men du menar så här, att det skulle vara att för en journalist som liksom av vår kaliber eller din, liksom hur som helst skulle kunna så här, köra på Spy Bar. Det var liksom, jag kommer ihåg en gång när jag var på Bern, så var det några också kompisar till oss. Det så här, öppen toalett, så låg det bara lite högar med kok. Så här, vem vill gå in och snorta helt öppet? Så är det ju inte idag.
Nej, kanske inte. Nej. Eller så är det så på Berns. Har du varit där för länge? Klockan 03.
Nej, det har du inte.
Nej, jag bara tänker att så här, man har så mycket att förlora. Mycket mer att förlora. Då var det lite så här, okej, okay, det var virren. Han drog lite kola, den åkte fast. Mitt ex åkte för alla liksom. Ja, det var lite hiten och diten. Det var så det skulle vara på något sätt. Idag kan du ju faktiskt hamna ute i kylan. Jag tänker ändå att det, folk kanske liksom kanske håller på lika mycket. Men jag tror inte att samhället är lika liksom
tolerant.
Nej. Det är i alla fall min känsla. Och det som jag tycker,
och den kan ingen ta ifrån dig, Jan.
Nej, det kan inte. Men samtidigt så är det så här, när män skriver dagbok om alkohol, så liksom, ni har ju svårt att komma ifrån romantiseringen av alkohol.
Ja, men så är det.
Jag ska läsa lite, sidan 119. Jag ska dricka vin, fiska och skriva. Det är inte utan att jag känner mig lite som norra Södermanlands svar på Hemingway, som väl fiskade. Drack gjorde den i alla fall. Det är jag nästan säker på. Och texten ska nu bara godkännas av sin första läsare, Cecilia. Jag undrar det, för det här är ett fenomen som jag själv kan skriva under på. Hur enkelt det är att komma ihåg fyllan som rolig. Och hur svårt det är att komma ihåg bakfyllan som förödande. Och så att hur än är så är vi ett land där vi romantiserar alkoholen.
Mm.
Och det kanske har med vårt inre mörker och vår ångest att göra. Att så här, vi måste få ha den snuttefilten för att orka gå upp i november.
Ja, kanske. Man kan också... Ja, vad ska jag säga?
Jag vet
vi är
inte.
Överens. Vi är överens.
Vi är överens. Men jag tänker att det här kan vara en högläsningsbok också, tycker jag. Med sin partner. Lite. Det här är ju ett bra diskussionsunderlag. Vad som är för mycket och vad som är socialt. Och vem som sätter gränser och inte. Och du återkom ju till det några gånger där i början. Att om du hade levt som singel så tycker du inte att din konsumtion hade liksom varit riskbruk eller gått överstyr. Utan på någonstans så är det ändå liksom partnern som känner sig: jag vill stå fri från ditt drickande. Jag vill att vi ska så här gå iväg som vuxna människor. Och det är ju svårt. Det är, så här, det är olika för... Det här är ett knivigt ämne, jag tycker det. Mm. Och det tycker du ju själv också.
Ja, men herregud, ja. Mm. Ja, visst. Mm. Och det är väl det också. Så här, för jag har verkligen fått båda perspektiven, liksom, om jag kollar vad som har hänt i min DM-korg sen jag kom ut med boken. Att det är Anita som säger så här: men sluta bara, du är ju tokalkis. Och du gör om inte annat för Cecilias skull, hon verkar vara en toppen tjej. Till liksom, men vad är det, vad fan håller du på med? Du har ju inga problem överhuvudtaget, en jävla tönt. Liksom, fan, alltså, du är kom och hälsa på parkbänken någon dag. Liksom. Alltså, mm. Det har verkligen varit både och. Och det är väl det som gör det lite så här, jag hoppas att det blir intressant också. Alltså just det. För jag tänker, eftersom jag har fått chansen, liksom, eller fått ynnesten att bli intervjuad en del, så är det väl just det att, ja, men det som jag kanske då vill föra till bordet, även om det här inte på något sätt är en självhjälpsbok överhuvudtaget, utan det är en roman och jag har inga, liksom, inte alls som ni, att jag har så här djupa kunskaper i ämnet eller så, utan jag har ju bara skrivit om mitt perspektiv. Men det kanske ändå kan vara vettigt att prata om, finns det någon slags gråskala?
Mm.
Kan man vara någonstans mellan IOGT, NTO och liksom Christer Pettersson? Alltså,
det är ganska långt från
eller ganska nära.
De flesta är ju förmodligen någonstans emellan, men alltså, finns det en gråskala? Kan man ha ett problematiskt förhållande till alkohol utan att vara alkis? Mm. Det är väl lite det som den här boken håller på med och dabblar med.
Mm.
Och, ja. Och vi fortsätter att jobba på svaret.
Ja, ja, men fan, hej alla lyssnare. Kristoffer Triumfet, jag läs gärna min bok Törst heter den. Mm. Eller lyssna
på den. Ja, stort tack Kristoffer för att du kom hit. Det här är ju vårt favoritämne.
Och eftersom vi samarbetar med Storytel just nu, så kan ju vi ge bort din bok faktiskt.
Oh, wow.
Ja. Så att om ni då använder koden eller the link, vilken kommer stå i våra Instagram posters.
Mm.
Den är alldeles för lång för att ni ska komma ihåg den. Så trycker ni på den och då kommer ni att få testa Storytel gratis som en liten present i 30 dagar. Ungefär en månad. Mm. Och då hinner ni lyssna på den här boken massa gånger.
Det är exakt en månad, fem gånger om året.
Precis, så in på Storytel, in på våra Instagram och där står, liksom där är länken, så kan ni trycka på den. Vi har den i våran bio, så trycker ni på den och sen så får ni testa Storytel 30 dagar gratis. Och boken då som Kristoffer Triumf har skrivit, mycket välskriven, mycket fina små formuleringar också som man lägger på minnet.
Tack.
Anekdoter också, spännande anekdoter. Alicia Vikander.
Ja.
Mm.
Mm. Precis. Ja, vi måste droppa lite namn nu. Det gillar Kristobal. Så den heter Törst. Så
in och lyssna.
Ja.
Tack för visat intresse.
Tack för att du kom hit. Det var jättekul. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.